السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. في فرشات غيانوم كتاب صحيح أدب المفرد av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Och vi talade i förra lektionen om dygden och belöningen i att ta hand om föräldralösa barn. Och vi kommer idag att tala om någonting annat. Vi kommer tala om belöningen som finns i att eller de belöningen som finns för de som förlorar ett barn. Det kan hända att man förlorar ett barn eller flera barn. Vad får man då för belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala? Och här finns det ett kapitel innan vi går in på den punkten. Och det är kapitel 78. Där så säger Imam al-Bukhari: belöningen för kvinnan som har tålamod med hennes barn och inte gifter sig. Och han nämner där en hadith från Auf ibn Malikin radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: jag och kvinnan med utslitna kinder, kvinnan som förlorat sin man men har tålamod med sina barn, kommer att vara så här med mig i paradiset. Denna hadith nämner Sheikh al-Bani att den är daif, den är svag. Men andra lärda säger att denna hadith är autentisk, den är sahih. För att det finns hadither som vittnar om att den är godtagbar. Alltså hadither som stöder denna hadith. Wallahu alam. Och den här hadithen nämner ju då belöningen av kvinnan som profeten al-Islam sa då, kvinnan här som är frånskild eller hennes man har dött. Hon är utan man. Och han beskrev henne med att hon har mörka kinder. Och det här tyder på att hon har yani blivit utsliten. Hon jobbar dag och natt för att ta hand om sina barn. Se till att de får mat i magen och tak över huvudet. Vilket gör att hon blir, som man kanske säger på svenska, utbränd. Vad sa profeten om denna kvinna alaihissalatu wassalam? Han sa: jag och hon är så här i paradiset. Och pekade med sina fingrar. Så här finner man belöningen som kvinnan kan få när hon tar hand om sina barn. Den ensamstående kvinnan som tar hand om sina barn. Ja. Tayyib. Kapitel 80. Kapitlet dygden och belöningen i den som förlorar ett barn. Han nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ingen muslim som förlorar tre av sina barn som kommer att gå in i elden, förutom det som Allah har bestämt måste ske. Innan vi går in på dessa hadither så tänkte jag bara ta en kort förord här när det kommer till hur man ska bete sig när någon har dött. Vi kommer nu nämna kanske ett tiotal hadither som handlar om hur man ska bete sig när ens barn har dött. Och det måste nog vara en av de värsta av motgångar som kan drabba människan i det här livet. Att förlora sina älskade och kära barn. Någonting väldigt hårt. Det är svårt att förlora en vän. Att förlora ens föräldrar, ens syskon. Men att förlora ens barn kan inte vara lätt. Det måste vara väldigt svårt. Och har man tålamod och hopp på Allahs belöning, så finns det en stor belöning att vänta hos Allah subhanahu wa ta'ala, som vi kommer att nämna idag. Men hur ska man bete sig när någon har dött? Det första som man måste känna till är att Vi alla tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Allah äger oss. När någon dör eller man drabbas av en motgång så säger man inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vad betyder egentligen inna lillahi? Är det någon som vet? Yani, vi är abid till Allah. Vi är Allahs slavar. Allah äger oss. Allah gör vad han vill med oss. Allah äger oss. Vi är hans slavar. Han gör vad han vill med oss. Inna lillah. Vi tillhör Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Och vi ska tillbaka till honom. Så är det. Och därför så lärde oss också profeten alaihissalam att säga om någon har dött och man ska ge kondolenser, att man då säger lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Till Allah tillhör det han givit och det han tagit. Och vi ska alla, eller vi har alla, en bestämd tid där vi kommer att dö. Så han sa här, till Allah tillhör det han givit och det han tar. Allah har gett oss vårt liv. Och han tar vårt liv när han vill. Och vi har inte rätt att ifrågasätta. Och säga att det är fel eller orättvist. Nej, det är Allah gör vad han vill med vårt liv, för han äger oss. Så har man den här utgångspunkten, att Allah äger oss, våra liv ligger i hans händer och han tar våra liv när han vill. Och han gör det med en vishet, han gör det med rättvisa, så måste man underkasta sig och vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptera ödet och veta att det som drabbat dig aldrig kunnat undgå dig och det som undgått dig aldrig kunnat hända dig, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är ödet. Den som är död i död kommer inte tillbaka. Antingen så accepterar du eller så ifrågasätter du och blir arg på Allah som vissa dumma människor. När någon dör så börjar de att skrika. De slår sönder saker, river sig i håret och frågar varför Allah är orättvist och så vidare. Nej, a'ud billah. Då förlorar man all denna belöning. Utan en muslim säger alhamdulillah ala kulli hal. Jag tackar Allah i alla tillstånd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nah. Så har man förlorat någon kär, så ska man ha tålamod och ihtisab, hopp på belöning. Spelar ingen roll om det är ens föräldrar, ens fru, ens man, ens syskon, ens barn. Så gäller det att ha tålamod och att bete sig korrekt när någon dör. Profeten Muhammad al-Islam förlorade. Nästan alla hans barn dog innan honom. Eller hur? Alla hans barn förutom Fatima dog innan profeten Muhammad al-Islam. Så han är en god förebild. Nej, han blev ledsen, han grät. Men han sa inte någonting som gjorde Allah arg. Som han sa i hadithen. Vi säger bara det som gör Allah nöjd. Så har man denna vetskap att vi alla ägs av Allah subhanahu wa ta'ala och vi alla kommer att dö. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Frågan är bara när. Ingen kommer att leva för evigt i detta liv. Vi kommer alla att dö. Vissa dör som unga, vissa medelålder och vissa som gamla. Wallahu alam, när man kommer att dö. Men när den dagen kommer och någon dör, så halas, vi accepterar läget. Det här är det som Allah vill. Denna människa har vänt sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah har tagit hans själ. Halas, livet är slut. Vi finner jättemånga hadither som handlar just om den här punkten vi kommer att tala om idag. Belöningen i att förlora ett barn eller flera barn. Och det här är kanske någonting som inte är lika vanligt idag som det var förr i tiden. Förr i tiden så kanske det var mer vanligt att barn dog. Eller i fattigare länder så är det också en större chans att barnen dör. Men det kan hända. Och det har hänt. Så vad är då belöningen om en person skulle förlora ett barn? Låt oss läsa dessa hadither. Och Det är också viktigt här att försöka förstå sig på helheten. Många hadither liknar varandra, men vissa hadither lägger till någonting. Så att de tillsammans ger en helhetsbild och förklarar varandra. Taib. Så första hadithen var då från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam sa att om en muslim förlorar 3 av sina barn så kommer han inte att röras av elden. Förutom det som Allah har bestämt. Enligt Hillat al-Qasam. Allah har svurit vid att varje människa ska förbi elden. Så om Allah har svurit på någonting så måste denna sak ske. För att hans ed ska uppfyllas. Taib, tahillat al-qasam. Så hadithen lär oss att den muslimen som har förlorat 3 barn kommer att skyddas från elden. Kommer inte att gå in i elden. Och den som skyddas från elden hamnar vart i nästa liv? I Jannah. Ja. Men vad menas med illa tahillat al-qasam? Förutom det som då vad kan man säga? Uppfyller Allahs ed. Jo, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Det finns ingen av er förutom att han ska förbi den, alltså elden. Det här är någonting som Herren har bestämt. Surat Maryam 71. Så Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i denna aya att alla människor ska förbi elden. Någonting som Allah har bestämt. Och här finns det lite olika tafsir. Vissa lärda säger att alla människor kommer att stå inför elden. De kommer att se den. Kuffar kommer kastas där i. Muslimerna kommer att stå framför den. Och sen kommer Allah rädda dem och ta dem in till paradiset. Andra lärda säger att de kommer att gå in i elden. Även muslimer kommer att gå in i elden, men elden kommer att vara kall. De kommer inte att skadas eller brännas av elden. Och sen kommer Allah ta dem till paradiset. Och då kommer de också att uppskatta paradiset. Att subhanallah, Allah räddade mig från elden och fick se elden. Hur förskräcklig den är. Men det som verkar vara den korrektaste tafsir på den här ayan och denna hadith är att den handlar om bron över helvetet, as-sirat. As-sirat som går över helvetet. Det finns en bro som alla måste ta sig över som ska till paradiset. Och den här bron befinner sig över eldens avgrund. Och det är kolsvart. Och den här bron är tunnare än ett hårstrå, vassare än ett svärd och den är hal. Och det finns krokar från elden som puttar ner folk i helvetet. Och skadar folk som försöker ta sig över bron. Och människan i detta mörker tar sig över bron med sina goda gärningar. Ju mera goda gärningar man gjorde i detta liv, ju starkare ljus kommer man att ha i mörkret. Och ju mera goda gärningar, ju snabbare kommer man att ta sig över bron. Vissa går över bron som ett ögonblick. Vissa som en blixt, vissa som en ryttare, som en löpare, som en person som går. Och den sista personen är en person som kryper. Och han halkar över kanterna, skadas av krokarna, men han tar sig över. Medan andra ramlar ner i helvetet. Så Allah har sagt här att varje människa måste gå över den här bron. Och det där som subhanallah, till och med profeten Muhammad a.s. han sa att du kommer att finna mig där. Jag kommer att stå där och jag kommer att säga Allahumma sallim sallim. Och Allah skona folket. Det är någonting svårt i Ikhwan. En bro som är tunnare än ett hårstrå. Över vad? Jahannam, helvetet. Som han alla. Och kolsvart. Och hal. Så ingen tar sig över den här bron förutom med Allahs hjälp. Så det här är Allahs löfte. Att varje människa måste ta sig över elden. Nam. Sen så berättar författaren i hadith 144 från Abu Huraira radiyallahu anhu att en kvinna kom till profeten sallallahu alaihi wasallam med sitt barn och i vissa hadither att det här barnet var sjukt. Och hon sa: "Åkalla Allah, alltså över mitt barn, för sannoliken så har jag begravt 3 barn före honom." Och då så sa profeten alaihissalam: "Ihtadarti bihidarin shadidi minan nar." Du har fått ett starkt skydd från elden. Du har fått ett starkt skydd från elden. Och denna hadith är autentisk. Så här finner vi att den här kvinnan kom till profeten alaihissalam med sitt barn och ville att profeten alaihissalam skulle göra dua för barnet. Hon var rädd att barnet också skulle dö. Tänker hon har förlorat 3 barn innan som har dött. Och så blir det 4:e barnet sjukt. Så hon blir rädd att han också ska dö. Så hon går till profeten alaihissalam och ber honom göra dua. Och det här bevisar att det är tillåtet att be andra människor att göra dua för en. Om man tror att personen är salih, han är en god muslim vars dua är besvarad, så får man be personen att göra dua för en. Men de lärde nämner också att yani, man ska inte bara förlita sig på andra. Det finns vissa som tänker att jag är en sån dålig muslim, jag kan inte göra dua. Allah lyssnar inte på min dua. Utan vill jag göra dua eller vill jag ha någonting, så måste jag be någon annan göra dua för mig. Och det är fel tankesätt. Utan gör dua, tro gott om Allah, inshallah Allah besvarar din dua. Men du kan även be andra att göra dua för dig. Taib. Tillåtet i islam. Men vissa människor överdriver. Varenda gång du ser dem, gör dua för mig, gör dua för mig. Han säger till allihopa. Hela tiden, varenda gång. Och det är lite överdrivet. Och de lärde nämner också att det finns en annan sak, och det är att om folk hela tiden kommer och säger till dig: "Åh, gör dua för mig, gör dua för mig." Då kan han tro att han är någonting. "Ah, mashallah, jag är så religiös. Alla kommer till mig, de vill att jag ska göra dua för dem" och så vidare. Och det är inte någonting positivt i islam. Utan en muslim ska vara ödmjuk. Förstår ni? Och Allah alam, vems dua som blir besvarad. Men alla kulihal, det är tillåtet att be någon från person att göra dua för dig. Så hon frågade då profeten alaihissalam, och hon sa att jag har begravt 3 barn innan detta barn. Och då så sa profeten alaihissalam, baserat på detta, att hon hade förlorat 3 barn, att du har fått ett starkt skydd från elden. Du har fått ett starkt skydd från elden. Genom dessa barn som du har förlorat kommer att skydda dig från helvetet. Hadith 145. Där så berättar man från en man som heter Khalid al-Abbasiyyi. Han sa att jag förlorade min son. En son till mig dog, vilket gjorde mig väldigt ledsen. Så jag sa till Abu Huraira: "Har du hört någonting från profeten alaihissalam som kan värma mitt bröst om yani gäller beträffande barnen som har dött?" Och då så sa Abu Huraira: "Jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: Sigarukum da'amisu al-janna. Era små barn är paradisets yngel. Era små barn är paradisets yngel." Och det lades till i Sahih Muslim i denna hadith att profeten alaihissalam sa: personen kommer att möta sina barn, eller barnen kommer att möta sina föräldrar eller sin fader på domedagen. Kommer att ta tag i hans thob med sin hand, och han kommer inte släppa. Och så tog profeten tag i sina kläder. Så här sa han: han kommer greppa tag i hans kläder på domedagen, och han kommer inte att släppa tills Allah tar dem in i paradiset. Så om man förlorar ett barn i detta liv, vad händer? De är där på domedagen och väntar. Och vissa hadith nämner att de står vid dörren till paradiset. Och de säger att de inte går in i Jannah utan deras föräldrar. Och så får föräldrarna och barnen gå in i Jannah tillsammans. Och vissa hadither sahih nämner också att de får välja vilken av paradisets dörrar de vill. Mashallah. Subhanallah. Så här bekräftade profeten alaihissalam att muslimernas barn är i paradiset. Och han sa att de är som paradiset, de är som yngel i paradiset. Ordet da'amis betyder här på arabiska yngel. Ni vet, när det är vid vatten och grodor eller fiskar har fått kläckt ägg. Och det blir som små yngel. Han liknar det här barnet vid yngel på samma sätt som att de här ynglarna, de går inte ut från vattnet. Eller hur? Barnen i Jenna kommer inte heller gå ut från Jenna. Och att de är små, barnen är små och yngel är små. Och att yngel rör sig snabbt också. Har ni sett dem i vattnet? Så här fram och tillbaka. Samma sak med barnen i Jenna. De springer vart de vill och rör sig fritt, mashallah. Så att han sa då att paradiset, eller barnen kommer då vara i paradiset, mashallah. Och de kommer att stå innan detta och vänta på sina föräldrar för att de ska gå in tillsammans i Jenna. Finns också en annan vacker lärdom från denna berättelse. Och det var att när den här mannen hade förlorat sin son. Han var ledsen. Han sa att han var ledsen. Vad gjorde han för någonting? Gick han till en psykolog? Åt han medicin? Nej, han gick till Abu Huraira. Och han sa, jag känner mig ledsen. Har du hört någonting från profeten Al-Islam om en person som förlorar barn som kan trösta mig? Och det är så en muslim ska göra. Om man har problem, om man har motgångar. Man vänder sig först och främst till islam. Vad säger Allah om detta? Finns det någon tröst? Finns det någon belöning? Blir jag förlåten för synder? Vad händer? Vad har nämnts i hadither? Vad har profeten sagt om detta? Det är det första man ska vända sig till som muslim. När man har ett problem, man har en motgång, man känner sorg. Och han yani specificerade någonting du har hört från profeten. Jag vill ha bevis, yani. Och det är så muslimen ska vara. Vad säger du om det här? Och vad är ditt bevis? Och så agerar man ut med detta. Men tyvärr många människor idag när de drabbas av motgångar vänder sig inte till islam. De vänder sig bort från islam. Allah musta'an. Och det är fel. Nej, det kanske är, det är tillåtet om man har problem och det inte funkar att vända sig till en psykolog och så vidare. Men kolla först. Vad säger islam? Och finns det tröst? Och kan man få hjälp i religionen? Funkar det inte så kan man självklart vända sig till en psykolog eller något sånt om det är en sjukdom som man har eller om man ni känner att man behöver prata av sig och så vidare. Nah. Sen så berättar författaren från Mahmud ibn Labid från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga den som förlorar tre barn och han har ihtisab kommer att gå in i paradiset. Och då så sa vi, ja Rasulullah, den som förlorar två barn då? Och då så sa han, och den som förlorar två barn. Och då så sa Mahmud till Jabir, jag tror att om ni skulle säga ett barn, då skulle han säga ett barn. Och då så sa Jabir, jag tror också samma sak. Och denna hadith är sahih. Så här berättar då Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu till Mahmud ibn Labid att profeten Muhammad alaihissalam sa att den som förlorar tre barn kommer att gå in i paradiset. Kommer att gå in i Jannah. Och då så sa folk, ja Rasulullah, och två barn. Får han samma belöning? Han sa ja. Han får också samma belöning. Och så sa han inget mer. Men sahaba efteråt de sa, jag tror att om man skulle se ett barn då skulle han också säga ja och ett barn. Båda dessa sahaba, ja ni trodde detta. Och här finns en fajda som Sheikh Abdurrazak nämner. Och det är att kolla hur gott sahaba trodde om Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger jannah till föräldrarna som förlorar tre barn, två barn. Varför inte ett barn? Allah han är rahim. Allah subhanahu wa ta'ala är rahman och rahim. Så de trodde gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är så en muslim alltid ska göra. Som profeten Muhammad sa alaihissalam att Allah säger, jag är så som min tjänare tror om mig. Jag är så som min tjänare tror om mig. Och därför ska en muslim alltid tro det bästa om Allah. Att Allah älskar dig, Allah är förlåtande, Allah vill dig väl, Allah vill dig vägledning och så vidare. Man ska inte tro dåligt om Allah. Det är fel. Utan man ska tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten Muhammad också sa alaihissalam, la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, och kama qal. Ingen av er ska dö förutom i ett tillstånd där han tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är så muslimer generellt ska leva. Att man tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Men i hadithen nämndes ett viktigt villkor. Vi sa att den som förlorar barn får gå in i paradiset. Han blir räddad från elden. Men det är inte alla som får denna belöning. Utan profeten alaihissalam, han sa fahtasabahum, och han yani förväntar sig belöning. Han har tålamod och han har hopp på Allahs belöning. Det är han som kommer att få denna belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger, här nämner Sheikh Zaid al-Madkhali att om personen inte har ihtisab och tålamod, en person förlorar sina barn och börjar istället att skrika, bli arg på Allah, ifrågasätta ödet, dra sig i håret, slå sönder saker, så finns den här belöningen inte. Utan belöningen är för de som har sabr och de som har hopp på Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Finns en väldigt vacker hadith som Sheikh Albani också nämner här i Sahih Tarhib och Tarhib, hadith Abi Musa radiyallahu anhu, där profeten alaihissalam sa: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته. Om en tjänare förlorar en son, så säger Allah till änglarna: jag tog min tjänares son. Och då så säger änglarna: ja. Och då så säger Allah: jag tog hans ögonsten. Och då så säger änglarna: ja. Och då så frågar Allah änglarna: ماذا قال عبدي, vad sa han för någonting? Yani när jag tog hans son. فَيَقُولُونَ حَمِدَكْ وَاسْتَرْجَعْ. Han sa alhamdulillah, إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: bygg till mitt tjänare ett hus i paradiset. Och kalla det för tacksamhetens hus. Ja? Och sammuhu bayt al-hamd. MashaAllah. Det finns i Tirmidhi och Sheikh Albani nämner att han är Hassan. طيب. Sen så nämner författaren hadith 147, och det är samma hadith som innan med kvinnan som kom med sin sjuka son till profeten alaihissalatu wassalam. Hadith 148. Där så berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu att en kvinna kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och hon sa: ja Rasulullah, vi har inte möjligheten att sitta med dig, så kan du ge oss en dag där du kommer och ger oss kunskap. Och då så sa profeten alaihissalam att vi kan träffas i det här huset på den här tiden eller den här dagen. Så han kom på den utsatta tiden, och bland de sakerna han sa till kvinnorna, det var att det finns ingen kvinna som förlorar tre barn förut och har ihtisab, en hopp på belöning, förutom att hon kommer att gå till paradiset. Och då så sa en av kvinnorna: och två barn. Och då så sa han: och två barn. Så samma budskap som innan. Men här finns det här tillägget att den här kvinnan kom till profeten alaihissalam och nämnde att hon inte har, de inte har möjlighet att sitta tillsammans med profeten alaihissalam så som männen sitter. Alltså kvinnorna går inte till moskén och sätter sig bland männen när profeten alaihissalam pratade om islam och så vidare. Så hon bad dem att få en särskild tid för kvinnorna, där han skulle komma och lära kvinnorna om islam. Och mashallah, det här tyder också på sahabiyats hirs, deras yani mån och vilja att lära sig islam. Att kvinnorna ville lära sig islam, de var måna om att lära sig. Och profeten alaihissalam besvarade och accepterade hennes förfrågan. Och han gav en dag där han gav kvinnorna kunskap. Alltså kvinnorna fick en egen dag, en egen lektion där han lärde dem om religionen. Och de samlades på en plats på en bestämd tid. Och det här visar också, som Sheikh Abdurrazak nämner, att det är tillåtet i islam att ha lektioner på speciella platser på bestämda tider. Alltså ingen kan komma och säga det är bidda. Ni har lektion varje torsdag kväll, nya bidda. Nej, det är inte bidda. Utan om man säger att vi samlas i den här lokalen klockan 8 på torsdagar, det är okej, och det är sunna. Och det är också sunna att kvinnorna kommer att ha lektion. Inget fel med det. Tayyip. Och en annan sak också, att han bestämde tid och han kom på den bestämda tiden. Och sen har en viktig egenskap, att man håller sina luften. Man kommer till sina möten på den bestämda tiden. Man kommer till föreläsningen på tid. Man kommer inte jättesent om man inte har en orsak. Och sen en annan färg där. När man kommer för sent till föreläsningen så har man missat början. Och ibland i början av föreläsningen så går man igenom vad man ska tala om, principer, regler och så vidare. Så missar man början så ibland hänger man inte med. Så det är bra att komma tidigt. Inshallah, tänk på det. Sen så berättar författaren en till hadith från Sulaym radiyallahu anha. Hon sa att jag var hos profeten alaihissalam en dag och han sa, ja Sulaym, det finns ingen muslim som förlorar tre barn förutom att Allah kommer att ta dem in i paradiset med hans nåd och hans rahma. Och då så sa hon, och två, och då så sa han, och två barn. Så här är samma budskap som innan, att profeten Muhammad alaihissalam då sa att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta personerna som har förlorat tre barn gå in i paradiset. Yani alla, både barnen och föräldrarna kommer att gå in i Jannah. Men här finns det ett tillägg, med Allahs nåd och rahma. Med Allahs nåd och rahma kommer de att gå in i paradiset. Och det är också en generell princip att ingen går in i paradiset förutom med Allahs nåd och rahma. Spelar ingen roll hur mycket goda gärningar du gör. Du går inte in i Jannah med dina goda gärningar. Utan du går endast in i Jannah med Allahs rahma. Känner ni till det? Sahaba, de sa, ja Rasulullah, inte ens du går in i Jannah med dina gärningar. Han sa, inte ens jag. Om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Så är det. Sen så berättar författaren en hadith från Abu Dharr, där en man frågade honom, har du inga barn? Och då svarade han och sa, jag ska berätta någonting för dig. Eller ska jag berätta någonting för dig? Och mannen sa ja. Han sa, jag hörde Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam säga, det finns ingen muslim som förlorar tre barn som inte har nått mogen ålder förutom att Allah kommer att ta honom in i paradiset med hans nåd och rahma. Och den personen som friar en muslimsk slav kommer Allah att rädda från elden. Allah kommer rädda alla hans kroppsdelar från elden. Och den hadithen är sahih. Så samma sak här. Men här finns det också ett tillägg, att den som förlorar tre barn som inte har nått mogen ålder, som inte har nått mogen ålder, kommer Allah ta in i paradiset. Och den som befriar en muslimsk slav kommer Allah också rädda från elden. Varje kroppsdel du räddar från slaven kommer Allah i gengäld att rädda en av dina kroppsdelar, eller alla dina kroppsdelar, från elden. Där finner man också belöningen i att fria slavar. Att islam uppmanar till att befria slavar. Och sen nämns en likadan hadith, att den som förlorar tre barn som inte har nått mogen ålder kommer Allah med hans rahma och nåd att ta in i paradiset. Nästa kapitel, den som får missfall. Yani den som förlorar ett barn när kvinnan är gravid. Alltså, vad får den här kvinnan för belöning? Och vad får pappan för belöning? Här nämner författaren en hadith från Harith ibn Suwaid från Abdullah, att profeten Muhammad sa sallallahu alaihi wasallam. En fråga. När det står i hadithen att Abdullah säger att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vem är Abdullah då? Fast massa av sahaba som heter Abdullah. Men det står bara Abdullah. Var det Abdullah bin Umar? Var det Abdullah bin Mas'ud? De brukar säga att om det bara står Abdullah så är det Abdullah bin Mas'ud. Han nämner här att profeten alaihi wasallam frågade sahaba. Och han sa till dem: vem av er tycker mera om arvtagarens pengar än sina egna pengar? Och då så sa de: ja Rasulullah, det finns ingen av oss som tycker om arvtagarens pengar mer än sina egna pengar. Och då så sa profeten alaihi wasallam: det finns ingen av er förutom att arvtagarens pengar är mer kära till honom än hans egna pengar. Dina pengar är de som du har investerat. Och de pengar som du ger till arvtagaren är de som kommer att försvinna. Och den här hadithen är lite klurig att översätta. Men betydelsen av hadithen är att människans pengar, man kan säga att det handlar om det som du spenderar på dig själv och din familj, de pengar som du skänker till goda ändamål och de pengar som du lämnar efter dig när du dör, som dina arvtagare ska få. Så vilka är de mest älskade pengarna till människan av dessa tre? Vad säger ni?
De man själv har.
De som man själv spenderar. Du har rätt, men det var profeten alltså förklarade och sa att det är de pengarna som du maqaddamt. Yani de som du typ har, man kan säga investerat. De som du har gett till goda ändamål. Det här är de bästa pengarna. Pengarna som du ger till arvtagarna kommer försvinna. Du kommer inte ha någon speciell nytta av dem. Men de pengarna som du har nytta av är de pengarna som du har spenderat när du var frisk och kanske i behov. Som du gav fisabilillah. Du gav till fattiga, du gav till hungriga, du gav till flyktingar. Du byggde moskéer. Du gjorde massa saker med dina pengar som gynnade islam och muslimer. De här pengarna kommer att gynna dig på domedagen. Resten av pengar är borta. Och så är det. Och den här hadithen,
pengarna som man säljer familjen med dem,
de får man belöning för. Nej. Det är också en investering, också en sadaqa som vi har talat om. Att den bästa sadaqan är den som man ger till sig själv och sin familj. Att man låter bli att tjäna haram, man låter bli att tigga, utan man försörjer sin familj. Det är också en investering för Allahs skull. Så det här är de bästa pengarna, de som man spenderar fisabilillah. Och resten av pengar kommer att försvinna. Så hadithen är ett budskap i att man ska försöka göra så mycket gott som möjligt. Man ska försöka samla på sig så mycket belöning som möjligt för nästa liv. För det är de pengarna som finns kvar. Lyssna på den här berättelsen. Aisha radiallahu anha sa att de en dag slaktade ett lamm. De slaktade ett lamm. Och Aisha radiallahu anha delade ut köttet. Hon gav bort köttet, allting på köttet. Till grannar, till fattiga. Och hon behöll en liten köttbit. En del av axeln tror jag, som profeten tyckte om alaihi wasallam. Så hon gav bort allting på köttet. Kanske 95% av köttet gav hon bort. Och sparade en liten bit för att profeten skulle äta alaihi wasallam. Och så kommer profeten hem. Han vet inte vad hon har gjort. Och han säger: ja Aisha, hur mycket har vi kvar av köttet? Hon säger: vi har kvar den här lilla biten från axeln. Han sa: nej Aisha, vi har kvar allting förutom den. Yani allting som vi gav fisabilillah, det finns kvar hos Allah. Belöningen finns hos Allah. Resten äter vi och kallas. Förstår ni? Så det handlar om: vad har du investerat till nästa liv? Vad har du gett till Allah subhanahu wa ta'ala? Vad har du gett fisabilillah som du kommer då att få tillbaka i nästa liv? Det här är frågan som man ska ställa sig. För som ulema här säger: wallahi broder, om du äger hela jorden, allt på jorden, du blir kung över dunya och äger allting, alla pengar, allt guld och allting, hur mycket ska du ta med dig till graven när du dör? Ja, hur mycket? Ingenting. Hur mycket ska du ta med dig när du ska möta Allah på domedagen? Hur mycket pengar? 0 kronor. Du kommer naken. Utan skor. Ingenting står där på domedagen. Det enda du har med dig är dina gärningar. Så vart är det man egentligen ska investera? Är det i dunja? Med flashig bil, värsta villan och värsta investeringarna? Eller ska man försöka att lägga mest fokus på att investera i nästa liv? Att bygga slott i paradiset, plantera sina trädgårdar i Jannah, försöka få allas belöning och komma in i Jannah och så vidare. Rädda sig själv från elden. Allah al-Mustan. Allah al-Mustan. Salaf, de levde för akhira. Och många idag, de lever bara för dunja. De har glömt bort sin akhira. Må Allah vägleda oss. Och sen så sa profeten alaihi wasallam och frågade sahaba: "Ma ta'udduna fikum ar-raqub?" Vem anser ni vara barnlös? Och då så sa sahaba: "Raqub är den som inte får barn." Han sa: "Nej, raqub är den som inte yani har några barn i framtiden." Han menar alltså på domedagen. Så vem är det som är barnlös? Det är inte personen som är steril, utan det är personen som han får barn och barnen växer upp och blir vuxna. Det är han som är som barnlös. Det är han som är barnlös. Precis, det är han som inte har förlorat barn i det här livet. Personen som förlorar barn i det här livet, hans barn finns kvar. Vart någonstans? Vid dörren till Jannah. De är i Jannah. När de dör, de går till Jannah. Men på domedagen så är de där vid dörren på paradiset och väntar. Andra folk som får barn som är vuxna, alltså deras barn är borta. De blir vuxna och inshallah kanske också går till Jannah, men det är inte barn igen. De blir vuxna igen. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam: "Ma ta'udduna fikum as-sur'a?" Vem anser ni var en stark brottare? Och då så sa sahaba: "Det är den som kan brotta ner och vinna över andra män." Han sa: "Nej. Den starke är den som kan kontrollera sin ilska när han blir arg." Den starke är inte han som brottar ner folk. Den starke är han som kan kontrollera sin ilska när han blir arg. Också väldigt vackert. Och det här lär oss en viktig sak. Att den starka människan är inte han som är bäst på kampsport, på MMA, som kan slå alla i stan. Det är inte han som kan lyfta 150 kilo på bänkpress och har största armarna. Det är inte han som är starkast. Utan vem är starkast? Han som kan lägga band på sin ilska. Någonting händer, han kokar, men han är tyst. Han slår ingen, han säger ingenting dumt. Han är helt tyst, han går därifrån. Han säger: "Audhu billahi min shaitanir rajim." Yes. Han är stark. Den som börjar skrika och slå och säga dumma saker, han är svag. Även om han har största musklerna i stan. Förstår ni? Så styrkan handlar om den psykiska styrkan. Den inre styrkan. Den inre styrkan är den som är viktig. Och räknas. Inte den här kroppen bara. Så här finner man belöningen i att lägga band på sin ilska. Och det kallas också på arabiska för kadhmul ghaiz. Och Allah har prisat dem i Koranen: "Wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas." Och Allah säger också: "Wa idha ma ghadibu hum yaghfirun." Att de, när de blir arga, så förlåter de. Wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. De som lägger band på sin ilska och förlåter folk. Det här är de som Allah prisar. Och profeten al-Islam har lärt oss: när man blir arg, vad ska man göra? Vad ska man göra för någonting? Man söker skydd hos Allah från shaitan. Vad är beviset för det? Ja, men det finns ett konkret bevis. Det finns ett konkret bevis. Vilken hadith? Du har rätt, men... vad är berättelsen? Ja, det finns också det. Hadithen är två män bråkade. De tjafsade framför profeten alaihissalatu wassalam. Ja, så sa han: "Jag vet ett ord. Om de säger det så blir saken lugnt." Och då sa sahaba, vad är det för ord? A'udhu billahi mina shaitan rajim. Så det är beviset. Och också det ni nämnde, att ilska är från shaitan och man söker skydd från shaitan. Vad ska man med göra om man blir arg?
Om man står upp, man ska sitta. Om man sitter, man ligger.
Nej, om man står upp så sätter man sig. Och om man sitter så lägger man sig. Gör wudu. Och man kan också be. Gör wudu för att ilska kommer från shaitan. Och shaitan är skapad av eld. Och eld släcker man med vatten.
Om inget av det funkar så går man därifrån.
Man kan också gå därifrån. Om inget av det funkar. Och de lärde nämner också att man kan tänka på belöningen. Det hjälper också människan att stilla sin ilska. Det där finns nog inte i hadithen. Men att tänka på belöningen. Att Allah har prisat de som lägger band på sin ilska. De har den här belöningen. Det finns en speciell belöning också. Profeten al-Aleyhisselam, han sa att den mannen som blir arg, och han kan ge utspel för sin ilska, men trots det så lägger han band på sin ilska, kommer Allah att låta välja bland al-hur al-ain på domedagen vilka han vill. Hadith Tirmidhi, Sheikh al-Bani, numrat al-Hassan. Subhanallah. Så att det är också en stor belöning man kan tänka på. Och hur många problem har inte uppstått på grund av ilska? Folk som är bästisar, de blir arga på varandra och de börjar slåss och säger dumma saker till varandra. Och sen, astaghfirullah, vad har jag gjort för någonting? En man och en kvinna älskar varandra, de har barn och hit och dit. Och sen börjar de att tjafsa om någonting jättelitet, shaitan kommer emellan. Och de börjar skrika på varandra. Och sen, du är skild. Astaghfirullah, han ångrar sig, eller hur? Han ringer dagen efter, vad ska jag göra? Jag skilde mig, jag menade inte. Och så vidare. Allah måste ha. Mycket skit kommer från ilska. Och därför när profeten Al-Azim frågades, en man sa, ja Rasulullah, ge mig råd. Han sa, la taghdab, bli inte arg. Och då sa mannen igen, ge mig ett till råd. Han sa, la taghdab, bli inte arg. Och då säger ulema, det här betyder, undvik saker som gör dig arg. Undvik att bli arg. Och om du blir arg, gör de här sakerna som vi nämnde. Men undvik att ens bli arg. Försök vara en person som kan behärska dig och kontrollera dig. Och vissa människor, subhanallah, de har väldigt kort stubin. Minsta lilla saken, han exploderar, subhanallah. Och gör galna saker. Och det är inte så man ska vara. Profeten al-Islam, han var inte så. Nej, du ska bli arg för Allahs skull. Och det syntes på hans ansikte. Någon gjorde haram, någon gjorde... Han blev arg för Allahs skull. Men man ska ändå kunna kontrollera sig. Inte att man förlorar förståndet som vissa människor gör. Allah musta'an. En viktig fråga. Vad har den här hadithen med missfall att göra? Kapitlet, belöningen eller den som drabbas av missfall?
Att man inte blir arg på Allah.
Att man inte blir arg på Allah. Ahsant. Men också det här med att de bästa av saker är det som man har investerat till nästa liv. Och samma sak här, barnen. Att om barnen dör så finns de där på domedagen. Att det finns en enorm belöning i det. På samma sätt som att personer som gett pengar eller förlorat pengar för Allahs skull, så finns pengarna där. På samma sätt finns barnen man har förlorat, finns där hos Allah på domedagen. Ja. Wallahu a'lam. Taib, vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala a'lam. Och om ni har frågor så ahlan wa sahlan.